Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej!
Hej.
Jag är Kristina.
Jag är Mia.
Och podden heter...
Självklart.
Har du haft det bra sen sist?
Ja, det har jag.
Ja,
ja.
Ja, bra. Mm. Vi har inte träffat så himla mycket.
Nej, det
eller
har
hur?
Vi inte. Det är en sån här period nu när jag tycker våren är jobbmässigt och som egen företagare så är det ju lite så där lite för många röda dagar. Ja. Som går bort. Det här är extrema lyxproblem nu, så att det inte låter som att jag tycker att jag har ett problem. Men jag tycker att det är lite sådär, att få till allt är inte helt lätt. Så skulle jag säga. Med liksom, ja. Jag skulle vilja vara på flera platser samtidigt.
Aha.
Typ hänga lite med dig, ja. Göra lite det, ja. Jobba lite,
ja.
Där. Så,
ja.
Så att, jag mitt, liksom, igår insåg jag att jag hade 3 felbokningar. Jag har lite den känslan med mig. Men jag har styrt upp det nu. Men det är lite så april för mig.
Mm. Okej, okay, lite, ja. Som aprilväder i jobbet.
Mm.
Och jag är så glad för att det är vår.
Mm.
Jag har inte sett någon tussilago än. Nu, så när det här sänds så kanske det finns tussilago. Då brukar jag plocka in.
Ja.
I alla fall 2. Vill du veta vad jag har läst sen sist?
Ja, det vill jag.
Som att det skulle vara någon fråga. Nej, men det här, och det här är inga nyheter, men jag tyckte det var väldigt, väldigt kul när ett stort företag som säljer kläder i Sverige, de går ut och berättar väldigt mycket om hur kläderna, alltså vad kläderna vi tar på oss säger.
Mm.
Alltså hur det påverkar oss.
Mm.
Och jag snappade upp det här, tror jag, väldigt mycket för att det pågick ju en liten knytbluskampanj för en tid sedan.
Mm.
Sen har vi, jag tycker att man ser mer och mer att kläder, att människor tar på sig kläder för att göra en säga någonting. Är du med? Att man använder kläderna för att verkligen make a statement. Vad säger man på,
ja,
svenska?
Fast det har ju, alltså, punkare... Alltså, det,
ja,
har ju,
jag menar det.
Alltså, jag tror inte,
ja,
att det är
det,
nu.
Nej,
jag
absolut inte. Men det har kommit upp, tycker jag, i alla fall på min yta.
Mm.
Och inte minst, tycker jag...
Vi kanske pratar om det, men jag tror att många har tidigt
alltid,
i livet
alltid
använt liksom det för att uttrycka sig.
Ja.
Att kommunicera.
Absolut.
Att förmedla.
Mm. Men nu finns det forskning på det.
Jättebra.
Och då blir det ännu mer spännande, tycker jag. Det här var alltså en professor som, det här är någonting som man har publicerat i en tidning som heter, eller i en bok, han har skrivit en bok som heter Mind What You Wear, The Psychology of Fashion.
Mm-hmm.
Och då gjorde han så här, den här, en kvinna, en professor som heter Karen, hon ville se hur Superman kläder påverkade barn. och studenter. Så hon bad de här, som hon delade upp dem i två grupper, och så sa hon så här: ta på dig en Superman t-shirt, alltså en t-shirt där med någon så här superkraft eller någonting så här, som alltså Stålmannen eller ja, någonting
Stålmannen eller någon annan.
Ja, eller Hulken eller någonting så här. Och sen så fick de dela in dem i två grupper, och den så sa hon så här: nu vill jag att ni uppskattar, de fick ju inte veta att det här var ett experiment. Mm. Nu uppskattar ni, hur mycket klarar ni av att lyfta i kilo?
Mm.
Och då var det så här att de som hade Superman t-shirts, de trodde att de allihopa var starkare än de som hade vanliga vita t-shirtar. Och då menar hon då, när hon fortsatte den här forskningen, att vi primar hjärnan med vad vi har för kläder på oss. Sen är det ännu det här, och det här var på 90-talet som man gjorde den här grejen, och då var det en annan studie där man ville se hur kläder påverkade. Och då, det här blev liksom lite beklagligt så här. Kvinnor som gjorde ett matematikprov, de kvinnor som satt och gjorde de här matematikproven i badkläder, de presterade sämre än de som gjorde det i vanliga kläder.
Okej, hade man då sagt innan, ni får endast komma hit i bikini?
Ja, ni ingår i en studie.
Så att ni får sitta
nu
i bikini.
Det var liksom frivilligt sådär, så att nu kommer jag dit i bikini och här är ett mattetest. Men männen som satt och gjorde det här i badbrallor, de presterade inte sämre än de som satt i heltäckande kläder. Och då menar hon så här att det här är på 90-talet, att hon upplevde att det fanns en direkt koppling till att kvinnor kände sig, alltså att man blev värderad, så kroppsligt värderad när man satt i en, och därmed lite osäker.
Ja,
när
så man satt i bikini. De var alltså, det är också viktigt att se, är de iakttagna av andra, är det det som gör?
Nej,
eller
det
är
var
det
de
att de
inte,
själva
de kände
är obekväma
så, ja, de
i sin
kände
kroppa.
Så. Ja, de kände så, precis. Men alltså, det där är bara, det är forskning som jag tycker är spännande. Och nu ska du få höra fortsättningen, om du orkar.
Ja.
En annan studie som en man som heter Adam gjorde, han sa så här till deltagarna, att ni ska alla ta på er varsin vit rock. Och den ena gruppen, de fick ta på sig de fick veta att den här rocken, det är en läkarrock. Och den andra gruppen, de fick veta att den här rocken, det är en rock som man använder när man målar hus.
Mm.
Och sen fick de göra svåra prover, vilka tror du hade bäst scores.
Det är så.
Men det är ju helt
men det är samma,
otroligt.
Det här är, vi har ju pratat om Linda Lais forskning.
Ja, jag vet.
Och hon gör ju också ett annat experiment, att man får lösa korsord innan.
Ja.
Innan uppgiften. Ja. Så en grupp får lösa korsord med stärkande ord. Ja, alltså
exakt.
Smart, cool, driven, briljant, kreativ. Den andra får svag, osäker. Och bara det, att du löser ett korsord, du vet att du gör det innan, ändå över- och underpresterar. Vi är så påverkbara.
Ja.
Och det måste vi vara medvetna om.
Otroligt påverkbara. Och det blir ju nästan... Det är därför jag tycker sånt här är så kul.
Jag med. Jag är nördigt. Alltså
nördigt roligt.
Jag hoppas
roligt.
Att våra kompisar där ute som lyssnar på oss, att de också är så nördigt intresserade av allt sånt här. Jag älskar ju
det
varje
gång. Det har ju med människor att göra.
Ja. Ja.
Så ta på dig liksom en t-shirt med Stålmannen och gå ut och gör. Sen är det så här också att de har kollat, det här är ju, de har funnit samband mellan färger och prestationer i sportsammanhang. Och sannolikheten ökar om deltagarna i, alltså i sportslig så här, sport, vad heter det, sport, om de har rött på sig.
Aha.
Röda kläder.
Det är intressant.
Det.
Jag tänker ju ofta att rött är också liksom varning och så, alltså med färger. Ja.
Nej, det har också det, och det finns ju någonting som heter the red sneakers effect. Där den är lite så här mer abstrakt, alltså där man pratar om den här effekten av att ha röda jumpadojer på sig.
Aha.
Att det signalerar att okej, här kommer det någon som är den att räkna med. Det här är någon som är alltså, och det är också någonting som man ser gärna om du har röda sneakers tillsammans med en kostym, om man pratar män då. Kommer du in i kostym och har röda sneakers, då tänker folk så här bara, oj, alltså det här är någonting speciellt.
Gud vad intressant.
Ja, jag
föreläste häromdagen på Adher, det kvinnliga liksom, alltså att få fler kvinnor i teknik, IT-branschen, liksom ingenjörer och så, i de yrken där det inte är. Och jag har gjort det här under några år, varit med i det här nätverket och försökt inspirera. Jag är ju inte IT-kvinna, men jag är liksom bra på.
Ja, men du kan IT lite.
Ja, fast inte så som de kan. Jag kan andra saker som de vill ha. Ja. Och då hade vi en sån konferens, och då var det en kille som var en av de mest spännande föreläsarna jag har hört på väldigt, väldigt länge, och jag hör ju väldigt många.
Uh-huh.
Och han pratade om IA, alltså, eller AI, alltså artificiell intelligens, det här som kommer nu. Och det är IA, alltså AI. Och han gjorde det ur gender balance perspektiv, bland annat så,
alltså,
sa han
då, att köns,
ja men så att, att, ja men alltså att det är, alltså jämställdhet och hela och då är det så här att han sa väldigt många intressanta saker, men bland annat så sa han det här att jag tror att i Turkiet så har de inte han och hon. Och då är det ju så att just nu med all den här teknik och robotar som tar fram allt, det är ändå människor som liksom tillför informationen. Så att till exempel är det så att många av de som sitter och program, de kanske inte har med det här könsperspektivet när de sitter och informerar. Ja, så, så att det blir så att när du skriver in då och vill ha en översättning och du skriver så här läkaren, då blir det han. Och sjuksköterskan, då blir det hon. Fast i Turkiet har de inget han och hon. När vi översätter, är du med? För att det finns massa förutfattade meningar som människor har stoppat in. Och nu undrar du, vad har det med röda skor att göra? Han hade röda skor och kostym när han stod och pratade.
Är det sant?
Ja, och han var... alltså så här, på riktigt så kände jag att det är rätt person som har de där röda dojerna. Mm. För han var så briljant i att... både förmedla viktiga saker, och han har också så här opererat in ett sånt där chip så han kan liksom checka in. Han sa det kanske
jag en kompis han, som har.
Det kanske jag inte rekommenderar, sa han.
Jaså.
Nej, han tyckte vi kanske att vi är inte riktigt där än.
Nej,
men
okay.
Han har gjort det. Ja. Ja, han var fantastisk, och då tänkte jag just på så här, för han var helt då så här kostym svart och så hade han de här röda skorna.
Han har helt koll på
han har
man
verkligen.
Kan googla the red sneakers effect.
Ja, men spännande, det var nytt för mig. Ja.
Och det är ju, det kom upp också på tapeten nu när man pratade om Mark Zuckerberg som gick runt, han går ju ofta runt i t-shirt och hoodies och så här. Och, han har så pass, alltså han kan göra det för han är så, han har den positionen. Mm. Alltså, man pratar mer och mer om, alltså när jag läser på om det här, att kläder signalerar saker. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Man hade tittat på det här också med hur man blir bemött när man kommer in i en affär.
Mm.
Att det börjar försvinna det här med att man blir jätteuselt behandlad om man kommer in i jumpadojer och shorts och flipflop eller vad det nu är. Mm. Så, i alla fall. Men nu, den andra saken som jag har läst, den tycker jag är väldigt söt.
Mm.
Jag tror ju på att det goda vinner.
Mm.
Och det här har lite grann med det att göra. Den amerikanska vicepresidenten Mike Pence, han har, om han nu fortfarande är vicepresident, i det där landet vet man ju inte, de byter ju ut där, de har lite job rotation känns det som, de byter lite som de vill. Men, eller hur?
Jag kände nu när du sa, jag vet inte.
Nej, inte jag heller.
Det är tillräckligt mycket att hålla reda på, vad har Donald Trump twittrat idag?
Ja, men jag
och det vill man ju inte.
Nej.
Ens. Samtidigt så känns det som att så här, med tanke på alla attacker, så är det, ja.
Men jag kan känna lite grann, jag fick en sån här, jag hade notiser förut och då fick man en notis varje gång som han hade twittrat och det påminde mig lite grann om när jag bara hade barn som var tonåringar, som hela tiden smsade, var är nycklarna, varför finns det ingen mat, var är mjölken, alltså det var ju lite, det var ju lika intensivt där som det är med honom, men i alla fall.
Jag gillade det här, att du blir så upptempo på slutet för att du tänker att så här, gud nu svamlar jag, fast jag gillar att du precis har jämfört USA:s presidents twittrande med dina tonårsbarns liksom oförmåga till liksom och skickandes av SMS. Jag tyckte det var en bra beskrivning.
Ja, jag blev trött. I alla fall, den amerikanska vicepresidenten Mike Pence, han har en kanin som heter Marlon Bando. Är du med?
Ja, jag vet inte vart det är på väg.
Men jag ser väldigt frågande ut.
Ja, det gör jag.
Ja. Marlon Bando, som är kaninen då, han har 24 000 följare på Instagram. Och nu har han också en egen bok. Så Mike Pence kanin Marlon har en egen bok som är skriven av Pence dotter,
ja,
Charlotte, och illustrerad utav vicepresidentens hustru som också heter Charlotte.
Mm.
Republikanen Pence, han är emot HBTQ-rättigheter. Mm. Och alla eventuella intäkter från den här boken ska gå till en organisation som handlar om, som är verksam inom omvändelseterapi för homosexuella.
Usch.
Alltså där känner man ju så här,
alltså, att vi ens tar upp det här. Ja,
ja, lyssna nu för att höra. Mm. Jag sa att det goda vinner.
Mm.
När redaktionen för ett tv-program i USA fick höra det här så bestämde de sig för att ge ut en egen Marlon Brando-bok. I den boken så blir kaninen kär i en annan hankanin på Vita husets gräsmatta.
Jag älskar det!
Och allt överskott utav den boken går till arbetet för HBTQ-rättigheter.
Hur många har de sålt?
Lyssna nu. Båda böckerna släpptes i mitten av mars. Medan det här tv-showens program om kaninen som blev kär i en annan hankanin på Vita husets gräsmatta toppar amerikanska topplister på Amazon, så har den andra kaninen rasat långt ner på listan.
Yes! Woohoo! Ja, det kändes bra.
Var inte
bra.
Det en bra?
I det lilla.
Ja, eller den hur? Det goda vinner.
Homosexuella kaninen som presidenten fick.
Som blir kär i en annan. Jag tror ju, jag hade en hund förut. Jag tror faktiskt att det finns homosexualitet i djurvärlden.
Jag vet ingenting, men det är klart det gör.
Han älskade killhundar.
Ja, det tror jag. Det är såklart. Vi får så bra både frågor från er, men också så här inspel. Alltså så här, så som när du och jag sitter här, så bollar vi ju liksom saker fram och tillbaka som vi tycker är spännande. Ja. Och det upplever jag att mejlen också är, att det inte alltid är så här en fråga, utan att de har tänkt och delar sina tankar som att de sitter här med oss, våra kompisar. Så vi tänkte väl framförallt två idag, va?
Mm.
Har vi?
Ja, och det är så här, precis som du säger, det är ju liksom saker som vi tycker är, som man blir nyfiken på, som man bollar fram och tillbaka, som vi sitter liksom och vad tycker du, vad tycker jag, vad tycker ni? Ja. Hej Mia och Kristina. Och nu förkortar jag allting så här. Det är så här att för ungefär 10 år sedan så studerade jag på högskolan och jag hade tydliga mål, hade bestämt vad jag skulle jobba med när jag var klar med studierna, och tyvärr så gick inte det som jag hade tänkt. Det var svårt att klara tentor och efter några år så avbröt jag mina studier och det tog väldigt hårt för mig. Mina drömmar gick liksom pang bom i krasch. Och sen på ett bananskal som ofta liksom ligger på vägen, så fick jag sen ett jobb på ett företag och där jobbar jag kvar idag. Det är 8 år senare. Jag trivs jättebra, vi har så kul och det är tillfredsställande och så vidare. Men nu så börjar jag känna att jag behöver komma vidare. Och det börjar bli lite så här, alltså, tveksamt, är det verkligen lika kul på jobbet längre? Och jag, alltså det här, nu översätter jag en lång text. Den här personen är ju jättesugen på att börja plugga igen.
Mm.
Och har det här kvar, liksom den här drömmen. Och så skriver hen så här att problemet är att jag fortfarande är ganska påverkad av att jag inte klarade av mina studier.
Mm.
Jag är rädd för att testa något annat. Tänk om jag inte klarar det. Tänk om det här är det enda jobbet jag klarar av någonsin. Jag har funderat på att läsa in en yrkesutbildning, men hur ska jag veta att jag klarar det? Alltså, det här är ju, det är så hälsningar anonym. Det här, jag liksom, jag känner bara, ja, men gör det.
Mm.
Så känner jag. Vad tänker du?
Ja, men och det är ju det enklaste såklart att säga, men gud, det är klart du kan, gör det. Det värsta, alltså, det är lätt att det blir allt det här som vi säger, men jag tror att det som är viktigt att titta på det här, det är att tänk vad djupt saker sitter.
Mm.
Alltså hon svarar ju själv på sin egen frågeställning. Alltså hon har alla svaren själv. Det är klart att hon intellektuellt vet att liksom, det är rädsla, det är ett tappat självförtroende och det är att hon är tilltufsad. Och hade hon träffat någon annan som sa samma sak till henne så hade hon agerat precis så som vi då utifrån känner att vi vill säga.
Ja.
Och samtidigt så är det så att hon vet ju att det här bor hos henne, att det är hjärnspöken, att det är tappat självförtroende, att det bara är att liksom bestämma sig och våga försöka och allt det där. Hon vet det.
Mm.
Men rädslan att misslyckas och liksom inte, alltså så här, vad det då skulle innebära i form av ett till misslyckande, det skrämmer henne så mycket så att hon inte riktigt vågar försöka. Och då är det så här ibland att kanske är det så att det inte först det blir riktigt tråkigt på jobbet.
Mm.
Så att, liksom, är du med? När, för det är ändå så att hon har ett bra jobb. Man hör det. Det är liksom arbetskamrater. Så, så att det är också så här att det är inte bara det att hon liksom inte vågar försöka. Utan hon trivs med sitt gäng.
Mm.
Det är tryggt. Hon vet vad hon har. Hon hittar sin roll. Hon liksom är... Så att det gör ju att... Alltså ibland är smärt en bra start på förändring. Därför att hade det varit så att låt säga att hon får en ny chef, säger vi, som inte alls liksom väljer att
eller
prioritera henne eller blir uppsagd, då har hon absolut ingen val. Men just det här som, för då är det hon som, då är det liksom valet taget åt henne. Men låt säga att det blir en sämre liksom tid på arbetet, då är det så att det kommer ju göra att då står det och väger mellan något som inte är bra, och då är rädslan för att misslyckas inte, det blir inte lika läskigt.
Nej.
Därför att vara kvar är inte längre liksom ett alternativ. Så det är det här vi behöver
en
förstå
våg.
Också. Det är lite som när man pratar med människor som försöker hitta balansen i livet och så är man tvungen att förklara att så här, du behöver hitta ett sätt att säga nej till saker som är kul. De vill ju inte det, för allt är kul.
Ja.
Och, så här, och här är det lite så, hon har det ju bra på jobbet.
Ja.
Så det gör ju att det är liksom, det är lätt att så här, skjuta upp det här beslutet. Och samtidigt är det ju så här att hon kan ju bestämma sig för att under 6 månader liksom jobba på att stärka sitt självförtroende. Hon kan börja göra lite sådär högskoleprovstester på nätet.
Mm.
Hon kan välja att läsa in någon obetydlig. Alltså så här, hon kan börja träna sig att plugga på. Så att liksom, alltså lite
hemma
kammaren, utan stress, utan press. Hon skulle kunna anlita en sån här study buddy. Du vet, en liksom som läxläser. Och bara så här, köpa 2 timmar och bara sätt dig med mig, hjälp mig, visa mig studietekniken. Så att det handlar om att liksom inte bara söka och då, utan man kan börja träna lite innan på egen hand. Det finns mycket man kan göra innan. Så att om hon bestämmer sig för att i 6 månader nu så ska jag jobba tillbaks mitt självförtroende. Och ett självförtroende kan man bara få tillbaks via agerande, via handling.
Ja, via
man kan liksom inte sitta och så här så, utan det, man måste visa att man kan. Så en study buddy, prova på att göra lite tester, börja läsa. För läsandet, alltså att man läser det, alltså det är färskvara, det är ju en kompetens.
Jag var i skolan när jag var liten, eller då, när jag var typ mellanstadie, högstadie, så var jag så här superbra på att skriva. Jag hade så här, jag tävlade med en tjej som heter Stina. Jag vet inte, Stina kanske lyssnar. Hon var så här bäst i klassen och det var liksom alltid hon och jag som låg på topp så här. Vi tävlade, men det var så här, ja, Stina och Kristina hade bäst på provet och så här. Och i svenska, sen i matte och naturkunskap och såna ämnen, där tyckte jag det var jättetråkigt och allt, så var jag inte så bra där. Men i alla fall, vi hade en fantastisk lärare som heter Lasse Hillerdal. Jag kommer aldrig att glömma honom. Och han kanske inte lever längre, men han påverkade mitt liv. Alltså han har ju påverkat mitt liv otroligt mycket. Men han läste alltid upp uppsatser. Den bästa uppsatsen ska vi läsa upp nu. Man skrev ju uppsatser då. Då skrev man i en sån här blå bok och så skrev man en uppsats. Och sen så läste han igenom dem och hur man värderade dem, det vet jag inte. Men ofta så var det, nu ska vi läsa upp Kristinas uppsats. Och jag tyckte bara, gud, alltså jag älskade att skriva. Jag älskar berättelser, jag älskar att berätta, jag älskar sagor och så. Och när jag då går ut 9:an så har jag i snitt 4,2. i betyg, vilket är högt. Mm. Då mäter man ju från 1 till 5. Och jag söker in till gymnasieskolan, humanistisk linje. Mm. Och kommer in i en klass där snittet ligger, i klassen så ligger snittet på 4,1 mm. eller 4,0. I högstadiet hade jag inte liksom behövt jobba så hårt. Nu kom jag in, alla är lika bra eller bättre. Mm. Där började min liksom, alltså det var som att montera ner en förstår du? Mm. Alltså, för i varje läge då, så när vi skrev prov och sådär i mina så här core-ämnen, de bästa ämnena, så hamnade jag ändå på betyg 3. Mm. Fastän jag i högstadiet hade hamnat på 5. Så det var jättejobbigt för mig. Men så visste jag att nu kommer snart min huvudgren, nämligen uppsatsskrivning. Mm. Så vi fick då, det var salskrivning, då satt man på rad i en stor sal och vi hade en lärare, han hette Bert, det var också min huvudlärare eller klassföreståndare. Och vi fick 3 ämnen, jag kommer ihåg 2. Och jag visste ju, när jag hade allt det här, alltså att jag var duktig på att skriva, så var ju min dröm att bli författare. Mm. Jag ville bli författare. Så nu skulle jag verkligen visa dem. Så vi har 3 ämnen, jag kommer ihåg 2. Det första var om jag var en råtta och bodde i en ost. Mm. Det andra var när jag var med på OS i Lake Placid. Mm. Och det tredje minns jag inte. Och jag valde OS i Lake Placid. Och nu förstår alla som är lika gamla som oss när det här var, nämligen på 1800-talet. Och jag skriver alltså 42 A4 sidor för hand. Hej alla ungdomar, då fanns det inga datorer. Så 42 A4 sidor för hand på fram- och baksida. Om när jag är i Lake Placid, åker dit och hela skidlandslaget får maginfluensa. I OS. Mm. Så jag räddar ju allt.
Ja.
Så jag kör ju slalom och parallellslalom och jag kör 5 milen och sprinter och jag kör stafetterna.
Underbar fantasi.
Ja. Ja, verkligen. Och sen så går jag fram och lägger det här på Berts bord i den här salen och känner bara, nu alltså, ät upp den här då, får du se hur bra jag är. Och sen så får vi tillbaka proverna, då delar man ut proven på bänkarna så här i klassrummet. Och när jag får tillbaka mitt prov så är varje sida överstruken ifrån, alltså diagonalt från hörn till hörn. Varje sida. Och jag får underkänt.
För att du har skrivit för mycket?
Nej. Jag hade 2 stavfel.
Ja.
Och sen så var det underkänt. Och jag minns än idag och hur jag går fram till katedern och frågar det måste vara något fel här. Mm. Och då säger han så här, ja men du har ju inte varit på OS i Lake Placid. Det här är ju påhittat.
Men har du varit en råtta i en ost då?
Ja, det var väl den frågan som jag inte fann mig i, att där krossade han allt. Mm. Jag hoppade av gymnasiet sen.
Men det här är ju jättebra.
För att återkoppla
till
det här.
Till att Kristina,
min författardröm sprack.
Kraschades, krossades, liksom hoppade av och har ju skrivit liksom 2 eller 3 romaner. 2 romaner.
2 romaner.
2 romaner och
7 böcker totalt.
Ja, 7 böcker
men
totalt.
Men grejen var ju, där var ju liksom min författardröm, det var ju bara så att jag stoppade in den någonstans. Mm. Och jag gick aldrig tillbaka och ifrågasatte. Jag var så, efter den här liksom tiden i skolan på gymnasiet, så var jag så övertygad om nu att det här är ingenting, jag kan inte.
Jag vet, men hur hittade du, för det är ju det som är intressant för henne där, att vad gjorde du sen då? Hur kom det sig?
Jag hittade en man som lämnade mig.
Och var tvungen att säga någonting för helvete och berätta och bearbeta och skriva. Återigen, när saker gör tillräckligt
ont,
när du inte har något att förlora.
Det är det jag menar.
Det är precis så.
Det är det jag menar. Ja, alltså, det var så att han drog 2004 i september. Och jag kraschar och det är jättebra, man går ner jättemycket kilo sådär, för att man är så ledsen och inte vill äta.
Om man nu behöver det, alltså alla behöver inte gå ner.
Nej, jag menar inte det, men bara för din information, alltså det händer massa saker och så förlorar man massa vänner och sådär, så det händer massa saker. Men i alla fall då, så på sommaren 2005 så skulle jag och mina döttrar åka på vår första semester, och alla första gånger är vidriga. Det var första semestern vi skulle åka på, och då väljer vi, eller jag, charter till Turkiet. Vi har aldrig åkt på charter förut. Vi har alltid gjort så här egna eller så. Och så ligger jag där på stranden. En dag. Jag kommer så väl ihåg det här. Jag kommer ihåg ögonblicket. Jag tittar ut på, i havet där och håller Karin och Sara på badar. Och jag har precis läst en bok utav Arne Dahl. En kompis till mig numera som, hej Janne. Och jag lägger ner boken i knät. Och så tänker jag så här. Men gud, jag skulle ju bli författare.
Vad häftigt.
Det har jag glömt. Ja. Och då hade jag också, nu hade jag ingen man, och plötsligt så var det faktiskt så här att jag kände, men gud, jag har ju all tid i världen och jag får göra som jag vill.
Ja, och sen är det ju också så här att när vi inte har så mycket att förlora så behöver vi ju inte heller vara oro. Det är lite det jag känner med hennes brev där, att eftersom hon trivs på sitt jobb så är det lite det också som gör att hon inte vågar försöka. Därför att hon vet att liksom så här, jag har det ju bra. Ja. Att det är liksom, vad är det i mig som vill vidare? Är det för att man borde eller för att jag vill? Eller, det kan bli rörigt där. Och då när det liksom inte är något mer, så får man bli lite mer sannare mot sig själv. Och bara köra. Vad häftigt. Vilken sunshine story.
Ja, sen är det viktigt också, tror jag, att ta med i när jag pratar om förändring. För att det har jag fått lära mig med det som jag tittar på när man pratar om neuroforskning och så vidare, så är det ju så att hjärnan är inte alls förtjust i att göra saker som är helt, alltså som den inte känner sig säker på. För att det värsta för hjärnan är ju att jag hamnar i en situation där jag misslyckas. För att det är skrämmande. Det är ju, alltså om man nu pratar om att vi pratar om att hjärnan inte riktigt är med i matchen idag, så är det ju någonting som är skrämmande. Och då är det också bra att veta att när vi ska göra förändringar så tar det väldigt mycket energi utav hjärnan. För att all förändring hanteras, sammanfattningsvis kan man säga att all förändring hanteras i pannloben, och det kräver väldigt mycket energi, så att man får ta det lite granna i små etapper. Det är inte så konstigt.
Och samtidigt så är det ju också så här, återigen, hjärnan är programmerad på ett visst sätt, och det är därför som det är så viktigt med ett aktivt, regelbundet, strukturerat självledarskap.
Ja, exakt.
Det är ju det som gör om det blir jättesvårt eller liksom lite lättare. Alltså det handlar ju om att så här, vara stark i sin grundkondition, så att vi kan parera hjärnans reflex att vilja liksom strejka, springa och gömma sig, frysa eller vad det nu vill göra. Precis. Så det är det som är, det är inte så att vi bara är offer för vår hjärna, vi har ganska mycket påverkansmöjlighet.
Ja, men det är det jag menar när jag pratar om det här. Vi kan inte låta hjärnan styra det här.
Exakt.
Det går inte.
Nej. Och det är väl lite det hon behöver då, tänker vi. Så här, vill du det här? Fråga dig själv det. Gör det liksom en värdegrundsövning. Så här. Om du hade 3 månader, om du hade 1 år, om du hade 5 år på dig kvar att leva, vad hade du då velat göra? Hade det varit värt det?
Ja, men sen det här som du och jag pratade om för några avsnitt sen. Vinsten, vad är vinsten? För du, alltså att drivas utav rädsla eller drivas utav lust. Alltså vinsten för mig när jag ligger där på den här stranden i Insekum i Turkiet, det var ju att jag skulle bli författare. Bara det ordet, så känner jag så här, bara en bok, sen räcker det. Jag vill bli författare. Så det var liksom vinsten för mig.
Och det var väl lite också så där, det var bara för dig.
Ja,
är du med? Alltså du hade ett liv där du hade varit för andra väldigt länge.
Ja.
Och nu vart det liksom, det här är bara för mig.
Ja.
Det är inte för någon annan.
Nej.
Det är bara vad jag vill. Liksom. Ja. Det mest själviska på ett sunt sätt som jag kan komma på.
Ja.
Vad gör mig lycklig?
Och det, precis så. Och grejen var, vad jag kände när jag låg där, det var att jag får bestämma själv.
Ja.
Det är ingen som jag behöver kolla det här med. Du, tycker du att jag kan gå en författarkurs som kostar så här mycket pengar? Utan jag bara, och det kommer jag ihåg, bara kände, jag ryser nu på benen när jag tänker att jag fick bestämma själv.
Ja.
Och det är det bästa jag har gjort någonsin. Och jag tänker, ja, det är faktiskt det, de här författare, för det lyfter mig på till såna oändliga liksom. Alltså, ja, det var början på mitt nästa liv, om man säger. Så att jag känner, och jag tänker mycket också på det här som hon skriver om med högskola och så. Man kan ju prova också, göra högskoleprovet, eller hur? Alltså inte ja, bara göra det hemma, man kan göra
man
det.
Kan väl börja hemma.
Ja, man kan börja
man kan
hemma.
Börja hemma.
Ja,
för man här kan börja är det hemma. Någon som tror att den inte klarar av att nej, plugga. Jag nej. Skulle aldrig rekommendera en
jo,
sån person
vet du vad,
att göra
nej,
ett
men vet du vad hon skriver som jag faktiskt,
ja.
Jag sa hen först, nu vet alla att det är hon.
Ja, jag också
nej, men då så skriver hon så här, och jag tänker hon har svaren själv. Det bör tilläggas att jag aldrig har i hela mitt liv har haft svårigheter i skolan.
Mm.
Eller med studier.
Ja.
Så att mina studier på högskolan kom som en överraskning. Och jag menar, ja, ibland är det dålig timing. Man kanske inte känner att man har lust och lägger ner tillräckligt mycket.
Nej, men så kan man ju också så här ha haft, alltså, vill hon?
Mm.
Och det behöver hon fråga sig själv. Alltså absolut, så här, vad blir vinsten?
Ja.
Och för vem? Och om du hade 5 år kvar att leva, hade det här varit något du hade prioriterat?
Ja.
Och sen kanske en sån här, vad är det värsta som kan hända? Lista.
Exakt.
Ja. Och sen kan det vara så att om du känner att du får energi av att boka högskoleprovet och förbereda dig, eller du hellre vill göra dig fri hemma. Alltså det här är ju olika för olika. För någon är det liksom en drivkraft att ha det där datumet, och för någon annan så blir det liksom en blockad. Så att hitta ditt sätt, men för helvete, släpp sargen!
Ja, exakt, men bra!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Har ett annat mejl
som vi kan prata om.
Som jag tänkte att vi ska prata om.
Uh-huh. Ja.
Och då är det hej underbara ni. Och sen så säger hon massa saker om att vi är fantastiska och det är ju härligt. Och så säger hon att jag och min kollega bästis, det tycker jag är häftigt. Man kan ha liksom en bästis, men så kan man ju ha en bästis på jobbet också.
Ja, absolut.
Brukar ofta diskutera era avsnitt och så reflekterar vi över hur vi kan överföra budskapet på våra egna beteenden. Visserligen med blandade resultat, men vi försöker.
Och jag skulle vilja lyssna på det samtalet.
Nu sist fick vi till exempel båda en ögonöppnare i vad vår intolerans kan betyda.
Aha.
Ja, det bjussade vi på, det var härligt.
Aha.
Och så säger hon, om jag får önska så vill jag att ni resonerar kring hur man behåller sig själv genom alla rollerna man har. Alltså till exempel, jag är kollega, partner, kompis, dotter, mamma och så vidare. Och som kollega och kompis så tycker jag att jag är ganska stark och stabil. Men som mamma är jag betydligt mer svag och osäker. Jag önskar att jag skulle ha samma värderingar i grunden, men ändå olika sätt att uttrycka dem och olika metoder att nå mitt mål. Men det är knepigt tycker jag. Jag märker även det på andra. Till exempel har jag arbetat med personer som privat är den mest empatiska personen, men i sin yrkesroll är väldigt oförstående. Det allra knepigaste hattbytet för mig, det är tveklöst mammarollen och arbetande personen. I det skiftet ligger det förstås oändligt många nivåer och alla en utmaning för mig på olika sätt. När jag först blev mamma höll jag så krampaktigt tag i mig själv att jag inte tillät mig att vara mamma alls nästan. Vilket givetvis inte alls fick önskad effekt, utan tvärtom ledde till raka vägen ner till nedstämdhet. Alltså känsla av brist. Så. Jag har tagit igenom mig den perioden och idag tillåter jag mig själv att vara mamma. Men jag tycker fortfarande att det är knepigt att byta roll och liksom ge mig hän. Och det är det här med trötthet och så. Om en högpresterad, ambitiös, arbetande kvinna som önskar förändring hade fått önska sig något från er, så hade det varit att prata om de olika rollerna och hur man behåller sig själv.
Ja. Jag känner igen mig väldigt mycket. Det sägs att, jag brukar referera till mina olika liv, det sägs att vi har tre liv på ett liv. Jag har levt två, jag är inne på mitt tredje. Så i mitt liv nummer två så känner jag igen det här. Att jag var...
Berätta, tre liv, jag fattar ingenting. Vadå? Vilket är det första
säger,
livet?
Men man brukar säga det, eller första, men att vi har liksom vägskäl som blir så här... Ja, det var före och efter. För jag har ju då... första livet är ju då före och efter när jag bröt med kyrkan.
Ja.
Och sen har jag livet före och efter separationen.
Mm.
Och nu är jag inne på livet före och efter stå på egna ben, typ så.
Så vilket liv... Är jag också inne på tre då? Har det med ålder
inte.
Att göra?
Nej, det har inte med ålder
men
att göra.
Men vem säger att man brukar ha tre liv? Vad hittar du det?
Nej, jag hittade det. Jag pratade med en kille som jobbar med... Han är psykolog. Och han jobbar med... Alltså han jobbar med barn, han jobbar med ungdomar och han var bara, han hade liksom, vi satt och småpratade bara. Och han berättade att det finns, man säger jag måste ta reda på det här.
Ja, det här var spännande, jättenyfiken. Ja. Ja.
Men alltså okay. Ofta man har liksom så här före, efter, före, efter. Och då tänker jag i mitt liv nummer två.
Ja.
så känner jag igen det här. Att jag var jätte så här stark på jobbet och bara kände så här ja. Och jag var väldigt hade en sämre självkänsla när det kom till att vara hustru eller fru. Så det känner jag igen. Idag så måste jag säga att jag har samma värderingar i grunden oavsett var jag är någonstans. Och det har väl fått konsekvenser kanske för att jag har varit tvungen att välja bort och välja till eller så. Så att jag har inte tagit, nu tror inte jag att jag tar på mig olika hattar, utan jag är mera grundad i vad som är viktigt för mig.
Men för det jag hör också är lite, ja men det är lite det här, för det som, det är just det här att om vi bara förenklar och tydliggör, så är det ju så att på jobbet så är ju det väldigt mycket mer självförtroende, för vi har en uppgift på jobbet, vi ska leverera, vi ska prestera, vi ska ta, alltså allt det här som är.
Ja.
Medans liksom hemma så är ju mer den du är, och det är väl det lite hon beskriver också, liksom så här, att så här, jag gör och jag är.
Du menar alltså, vi pratar om de två olika?
På de två olika. Och jag tror det att liksom, det är väldigt lätt hänt att man försöker få lika mycket liksom, så här, tydliga liksom, prestations... alltså att man presterar lika mycket hemma för att få lika många jag bockar av det här eller jag blir bekräftad för det här som man gör på. För det är tydligare när man kan mäta eller någon säger, åh, bra skrivet, bra hoppat, fin, du fick de här utvärderingarna eller gjorde det här på jobbet.
Kunden och
ja, precis. Medan hemma så är liksom, ska vi vara oss själva och allt det där. Att det inte är lika tydligt så här, var jag en bra mamma idag? Fick jag det på utvärderingen? Alltså hela den där. Men sen är det ju så här att precis som du säger, det är ju en fråga om att att liksom hitta till sig och vara sig i de olika rollerna, men framför allt också, precis som hon beskriver på slutet, när man är ambitiös och högpresterande så behöver man hitta till att i vissa av de här rollerna och liksom över helheten ha realistiska förväntningar på sig själv som man kan leva upp till.
Ja.
Så känner jag lite. Är du med? Att så här, känna att så här, vi kan inte vara oss själva.
Nej,
fullt ut
hur?
Överallt.
Nej, nej.
Därför att vi måste skilja på personlig och privat.
Ja.
Det betyder inte att vi blir någon annan. Men sen kan det ju såklart vara så att man liksom, i en grupp så liksom fick man en viss roll för att den fattades eller för att man var lite osäker när man började och så kan det vara svårt att bryta det. Mm. Alltså, sådana saker så tycker jag att det är väldigt viktigt att ha gjort någon sån där liksom, miss eller hamnat lite snett där man känner att så här, gud, skulle mina vanliga kompisar vara här nu så skulle de tänka, vem är du? Alltså, är du med? Alltså,
men
jag
det är
tror
inte
att det är
fel,
nyttigt.
Det är ju bara liksom att, det är ju precis, alltså ska vi inte byta hatt? Alltså för det handlar när jag byter, det handlar ju lite om att jag kan ju inte bete mig emot dig som jag. Nej, du har helt rätt. Alltså, jag är ju en person på min kemtvätt och en person på...
Eller tvärtom, alltid du.
Ja, alltid jag.
Ja, men agerar på olika sätt.
Ja, helt rätt. Jag agerar på olika sätt. Ja, agerar på olika sätt.
Att någonstans så handlar det väl om att känna att det är okej.
Okay. Ja.
Alltså att det inte får bli en prestation heller.
Nej.
Att man måste vara sitt bästa i de alla rollerna. Utan att man kan väl vara lite halvsopp i någon roll.
Ja.
Så man kan återhämta sig.
Ja.
Är inte det
jätteskönt? Men är det inte då liksom att det handlar om att byta hatt på sig själv? Förstår du, jag tänker att jag är mig själv men jag byter roller hela tiden lite grann och beter mig på olika sätt i olika sammanhang.
Jag tänker att en väg ur det här skulle kunna vara att bara bestämma sig för att skita i hur jag brukar göra och liksom göra annorlunda. Bara för att se hur mycket är det så att andra märker av den här hatten som jag tar på mig själv. Alltså är du med att man så här, nu ska jag vara på kemtvätten som om det var Mia jag pratade med.
Ja.
Är du med? Och nu ska jag på jobbet vara som jag låter när jag åker hem till mina föräldrar och blir 14 igen.
Ja.
Alltså det skulle ju vara jättekul för jag tror att det är väldigt mycket självupptagenhet som vi ju alla lider av.
Ja.
Vi går runt och liksom tror att så här, alla ser allt. Alla märker allt. Men alla har ju liksom, alla är ju upptagna av sig själva. Så att jag tror att så här, om du skulle gå och vara liksom, på det sättet du är med mig i massa andra roller då, så kanske
inte
vissa...
Så bra.
Nej, inte så bra. Kan vi ju säga.
Inte så bra.
Det skulle vara lite för mycket information skulle några känna.
Ja.
Men några skulle ju heller inte märka det.
Nej.
Så att det där är att det är roligt att bara så här, släpp sargen, bara, gå bananas, kasta allt i en korg och så bara, nej gud, vänta, jaha, den här hatten tar jag på mig fast det är en helt ny situation. Att bara prova sig fram.
Ja.
Jag tror att det är det, att det, inte, det får inte bli liksom så viktigt att vara... Att göra rätt. Dit vill jag nog landa. Är du med? Alltså att vi känner att så här, vi vill göra vårt yttersta och vi vill ta ansvar. Men det måste också vara med en så här kärleksfull, avslappnad liksom, hejaklacksenergi till oss själva.
Men det där som hon skriver var ju också lite grann att känna att man är bra på... Först att man byter roller, eller hur?
Ja.
Och sen att man då, för jag tyckte, var det inte så att hon ifrågasatte, är jag bra som mamma? Eller var det du som sa det?
Nej, men alltså, och det var ju det här, och det tror jag många kan känna igen sig i det här, att då inför att man ska få barn så har man ju då lyssnat på väldigt många andra och förstått att det är väldigt lätt att tappa bort sig själv och bara gå in i mammarollen, för det har man kanske sett.
Ja.
Och då vill man inte bli en sån som hela identitet är att vara mamma. Mm. Och det, men då tog hon det lite väl långt så att hon liksom var så rädd för att så här, jag ska få inte tappa mig själv.
Nej.
Så det gick för långt. Och så blir det ibland när vi är för regisserade så blir det lätt att liksom, det blir för långt åt andra hållet för att vi är så rädda att vara på ett håll. Så blir det liksom nästan lite som att så här, ja visst jag fick ett litet barn men det betyder inte så mycket för jag behöver jobba. Och ja. Alltså, och det tycker hon ju inte.
Så att,
men jag känner så här, det hon beskriver det lite så här, hur det är att utvecklas. Hon beskriver så bra. Hon har ingen fråga. Hon bara liksom pratar om det.
Det är det som är så roligt när man får såna här saker att prata om.
Hon pratar lite om det här. Och det är precis så där. Vi måste liksom prova oss fram. Och vi måste tillåta oss att liksom göra vårt yttersta. Och det inte blev helt som vi hade tänkt oss. Men det blev utveckling och lärdom.
Ja.
Ja, så att, ja.
Jag tror så här. Också när man pratar. För jag upplever att jag ser det på så många ställen. Och det kanske är för att man har blivit gammal. Men det är så många som undrar, är jag verkligen en bra mamma? Räcker jag till? Och jag tänker så här att om man ens ställer sig den frågan, då är man en bra mamma eller pappa.
Mm.
Alltså det är ingen usel mamma som skulle ställa sig den frågan. Utan det är oftast de som vill så mycket. Och hade jag vetat att det enda egentligen som var viktigt, det var kärlek och respekt och tid med barnen.
Mm.
Så som du säger, släpp sargen. Alltså det fungerar. Man behöver inte vara.
Nej, sen så tror jag också så här, framför allt så tror jag att den medvetenheten kring sig i de olika rollerna vi har.
Ja.
Att förstå att jag kan påverka, jag kan ta ansvar. Det gör ju att hon förmodligen är en som vi alla andra, oavsett roll. Mm. Alltså man skulle vilja ha henne som arbetskollega, man vill ha henne som syrra, man skulle vilja ha henne liksom, för att hon vill vara bra i relation
i
till andra.
Ja.
Ja, det är ju det, att det är oftast liksom alltså ambitionen, hon är en som vill vara en del av och tillför.
Ja.
De är ju härligare.
Ja.
Hon är ju inte en självisk roffa åt sig person.
Nej.
Utan hon är en, och bara det, precis som du säger, att önskan om att liksom, jag gör så gott jag kan. Resten får jag tillit till att de får hjälp.
Och det räcker till. Det räcker till.
Ja, gud ja. Och det är så skönt. Gud, vi är så gamla. Jag tänkte att vi ska bara, våra kompisar som har liksom skickat in de här mejlen, så vill vi säga att det känns som att det var ett mejl som handlade om självförtroende, det här med studierna, och ett mejl som handlade mer om självkänsla, alltså den vi är. Och det vi vill då förmedla är att så här, även om man känner så när man vaknar att idag har jag liksom det tufft både med självkänslan eller självförtroende, så hoppet är att det faktiskt verkligen går att träna.
Ja.
Ja, det är inget som vi tappar bort och så liksom kan vi inte hitta det.
Nej.
Vi kan springa och leta, vi kan träna, och det är det vi vill förmedla, att så här, det arbetet blir lättare ju mer man medvetet har tränat.
Mm.
Så fortsätt.
Exakt, träna. Och släpp sargen!
Ja, släpp sargen!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.